Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Life's better with American Family Insurance because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 206 för vecka 4 år 2017. David här som vanligt och Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej och Henrik.
Nej men god dag, god dag, god dag.
God dag, god dag. Har ni haft en bra vecka?
Ja, vi blev lite sena nu. På grund av anledningen med hjälp. Autostartande jävla fittklipp. Förlåt. Jag hatar verkligen det där. Jag hatar det så mycket.
Det framgick inte.
Fittklipp var ett nytt uttryck jag inte hört innan.
Nej. Ja, förlåt. Det var ju inte alls det jag skulle säga. Vi är lite sena den här veckan.
Ja.
På grund av att bland annat att jag har varit sjuk faktiskt. Mm. Det har varit väldigt synd om mig. Tycker ni synd
om mig? Ja, absolut. Definitivt.
Ja, avundas det inte om man säger så.
Nej, jag har haft njursten. Det är verkligen inte alls kul.
Nej.
Och det vet jag ju, för jag har haft det 4 gånger innan. Så att egentligen hade jag ju inte behövt testa på det igen. Men,
nej,
men man glömmer så lätt. Så tänker man, nej men så farligt var det kanske inte. Jag borde kanske...
Ja, precis.
Borde prova en gång till.
Ja. Och nu känner jag ändå att jag har bestämt mig att det är inte för mig.
Mm. Nej, men skönt. Skönt att du kom så långt.
Eftersom jag är inget fan av smärta som så. Och njursten är ju känt för att vara väldigt, väldigt mycket smärta. Mm. Så att om man gillar sånt, då kan jag rekommendera det, annars skippa.
Ja.
Det är väl egentligen allting som jag har gjort den senaste tiden, och har njursten. Har ni gjort något kul?
Alltså, jag har börjat driva ut det som ska bli tvättstuga.
Jaha.
Mm. Och klyvt ved.
Mm. Det låter inte alls kul.
Nej, det var sådär. Jag har inte gjort speciellt mycket alls faktiskt.
Jag har säkert gjort saker, men jag kan liksom inte riktigt...
Ja,
nej, men det har varit mycket sådär, chilla.
Ja, men vi kan väl egentligen köra igång nyhetsronden.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Och vi ska börja med skojaren Robert Young. Han har skrivit en bok som heter The pH Miracle, där han påstår att vissa livsmedel försurar kroppen. Det här är någonting som vi har hört förut. Ja. Det här ska då ge upphov mer eller mindre till typ alla sjukdomar i världen. Nu har Young dömts till 3 års fängelse efter att ha visat sig att han praktiserat medicin utan giltig licens då hans doktorstitel har köpts på nätet.
Kan man göra
vad kostar
så?
Det?
Ja.
Ja, det kan inte ha varit dyrt.
Det kostar ju 3 år av hans liv då. Det är ganska
men
dyrt.
Om man inte, om man köper sig utan att liksom utnyttja det så att man det är bara för att ha titeln liksom. Det kan vara lite kul.
Ja, exakt. Ja.
Ja, då kan du ju bara skriva till doktor framför ditt namn själv, alltså
det väl
brukar jag ju göra ändå.
Ja. Ja, det är sant. vi går vidare. Det känns som att väldigt mycket av våra nyheter de kommande åren kommer ha med Trump att göra.
Mm.
Nu är det bland annat så att Trumps administration har dragit ner på det ekonomiska stödet till internationella organisationer som jobbar med bland annat då abort i utvecklingsländer. Och som svar på det här så har regeringen i Nederländerna valt att man ska starta en fond för de här organisationerna i de här länderna för att hjälpa dem, för de ska kunna fortsätta med sitt viktiga arbete. Så det får man säga mycket bra gjort.
Men alltså, på ett sätt blir det ju nästan som att när Trump är så jävla ond som han är och gör alla de här hemska sakerna, då slutar alla andra upp och är jävligt fina, alltså de flesta i alla fall. Att det tas fram väldigt mycket gott, och det känns som att nu har vi alla en så här gemensam fiende att jobba emot.
Det är ju lite
en riktig bad guy.
Någonting som gör att alla andra kan sluta upp och sluta fred för att bekämpa det här andra på något sätt.
Ja, precis, för det spelar ingen roll vad vi är osams om.
Han kanske är så lumsk att det är hans plan hela tiden. Han egentligen är jättebra. Så, ja, men vad världen behöver nu är en riktigt elak typ. Jag får ta på mig det.
Ja, jag har sagt det tidigare att det känns ändå som att det som krävs för att kompensera för Trump kan efterlämna en sorts infrastruktur som ändå ger ett, om man säger det, ett netto bra. Alltså att, så att man får väl se.
Jo, om man hinner hänga med och göra lika
precis,
mycket gott.
Det är mycket sopande.
Ja.
Yes.
Ja.
Ja, jag bara hittar en till samtidigt här. En man i en trailerpark i Florida sköt sin grannes katt för att den tittade på honom som om den ägde stället och sedan gick på toaletten i mannens trädgård. Han hade aldrig träffat en katt förut.
Nej.
Han försvarar sig med: det var ju inte meningen att träffa. Jag vill ju bara få den att sluta bajsa. Och ja, den har slutat bajsa. Tänk om man bara kunde skärpa upp det där landets vapenlagar lite.
Ja. En ökande andel föräldrar väljer nu att deras nyfödda barn inte ska få en K-vitaminspruta här i Sverige. Alltså något som oroar barnläkare. I Jönköping så har siffran gått upp från 1% som vägrar då till 1,7% på 10 år. Föräldrarna kan säga sånt som att det inte är naturligt och att man inte ska behandla friska barn. Så man kan ju undra då om de här föräldrarna har säkerhetsbälte på sig i bilen på vägen hem från BB.
Det är väl allt annat än naturligt.
Ja, men de har inte krockat. Ja. Varför ska man ha säkerhetsbälte på sig om man inte krockar? Precis. Det är onödigt.
Ja.
Ja, precis. Det känns lite sent kanske att bälta sig när krocken är ett faktum.
Tänk alla gånger man har haft på sig bilbälte i onödan.
Ja,
det överväger ju helt klart alla gånger man hade behövt det.
Exakt.
Ja. Nej, det är bara dumt. Chilenska flottan går ut med ett meddelande som säger att de inte kan förklara bilderna på ett UFO som en av deras piloter filmade. Nej, annars hade det inte varit ett UFO.
Nej.
Nej.
Nej. Jag hörde en stor komiker säga att är det någon som har tänkt på att alla som ser UFOn kanske bara är väldigt dåliga på att identifiera saker. Och lite så kan det vara.
Oftast är det ju väldigt suddigt, det taget på långt avstånd, dåligt ljus och så vidare. Det gör ju onekligen saker svårare att identifiera.
Om man ska säga, look a UFO, quickly, get the worst camera we have.
Ja, det är fascinerande med alla bra kameror som vi har idag tillgängligt när som helst.
Ja, något lite mer tragiskt. Författaren Börje Hellström har fått reda på att han har en obotlig typ av cancer, och den här cancern då kommer, som det ser ut, ta hans liv. Börje säger själv att han är desperat och har börjat titta på alternativa behandlingsformer såsom kollodialt silver och diverse bluffkliniker utomlands. Eftersom sånt här är dyrt, riktigt skitdyrt faktiskt, så har hans vänner börjat samla in pengar för att betala för hans behandlingar. Ändå säger Börje bestämt: ingen jävel ska göra pengar på mig. Och det är naturligtvis tragiskt det som har hänt, men jag skulle hoppas att Börje istället då kunde hålla sig ifrån att göra det hela ännu värre genom att ge en massa pengar till simpla bedragare. Och jo, dessa kommer göra en jävla massa pengar på honom och hans desperation.
Ja, jag fattar inte hur tänker han där. Ingen ska göra pengar på mig.
Ja, det framgick inte riktigt i den här artikeln. För de här grejerna ställs ju lite emot varandra.
Ja,
man
totalt.
Dels måste samla in pengar för att ha råd med de här bluffbehandlingarna. Och sen konstaterar att ingen ska tjäna pengar på mig. Jag vet inte riktigt hur han själv Men han säger ju själv att han är desperat och han vill ju prova precis vad som helst. Och ja, då sitter det ganska många bidragare och är ganska nöjda.
Ja, alltså det viktiga i det här är att man alltså inte ska döma honom. Mm. För att den desperationen, den, vi vet ju ingenting om hur det känns och vad är hans situation liksom.
Nej, och den kan man säkert förstå.
Ja, så det, liksom all respekt för det och att han är villig att testa allting, det fattar jag ändå. Utan det hemska är ju att folk, att det är okej att andra står och säljer svindyra grejer som inte funkar för 5 öre. Det är ju det som är förjävligt.
Mm. Ja, precis.
Att i den här desperata situationen så finns det de som är villiga att utnyttja det. Mm. Och alla påhejar också, det är de jag tycker är så jävla störiga. För det ser man ganska ofta tycker jag på Facebook, om det är en artikel om någon som har cancer eller vad det är för någonting. Då dyker det alltid upp tusentals liksom, i kommentarsfälten som ska hålla på och komma med olika tips. Testa den här roten, den åt min farmor, hon mådde bra då. Det är liksom... Det är svårt att stoppa det. För det är inte bara de som säljer, utan det är ju de som springer runt och säger att det funkar också som inte ens har många ekonomiska intressen i det alla gånger.
Ja. Men de är många dessvärre. Väldigt många.
Ja.
Sist men inte på något sätt minst. Från officiellt kinesiskt håll så har det nu klargjorts att om Trump fortsätter med sin hårda linje mot Kina så är krig inte uteslutet. Och det vore väl grädden på moset, va? Om vi inte var tillräckligt oroliga för... allt som händer just nu.
Men pratar man inte om trade war?
Ja, alltså,
pratar man om sånt där med pang-pang och sånt?
Det är ju alltså från militärens håll i Kina som det här har kommit. Så att, ja, man får se vad som händer i världen. Det är intressant. Vi slänger oss in i diskussionsrundan och Henrik, du ska få börja prata om Elinor Grimmark, va?
Ja, igen. Ja. Gött, va? Precis. Mm. Det är faktiskt en krönika här som är skriven av Eva Franchell, eller ja, hur man nu väljer själv att uttala det. Som han pratar om Elinor och den här hela grejen med att hon tar ett jobb som hon egentligen inte vill ha, för hon vill inte göra det som man kan tvingas göra i det här jobbet, vägrar utföra sina arbetsuppgifter och sen stämmer arbetsgivaren för att man måste göra saker som man inte vill göra.
Ja.
Och det här är ju enligt den här ett genomtänkt drag, så att sätta sig i den här situationen och dra det så pass långt som är en del utav antiabortlobbyn.
Mm.
Väldigt tydligt lobbyarbete som de här amerikanska Alliance Defending Freedom.
Mm.
Väldigt lustigt namn. Och,
de har alltid väldigt högtravande namn, de här organisationerna.
Ja, verkligen.
Eller hur? Mm. Det här var något som jag inte riktigt hade tänkt på när jag läste den här, att det faktiskt kan finnas något mer bakom än bara en person som hamnar i den här situationen på sin eget bevåg, så att säga. Skriver så här att abortmotståndare har sedan några år tillbaka bytt strategi. Borta är de hysteriska demonstrationerna, bilder på aborterade foster. Istället väljer antiabortrörelsen att driva rättsfall med hänvisning till de mänskliga rättigheterna. Målet är att förändra lagstiftningen. Ja, och jag vet inte, funkar det här? Jag ska se på vad som händer med USA nu med Trump då. Man går mot ett mer, om man får igenom allting som man gör och får tillsatt de här högsta domstolsfolket som man ska, som är ultrakristna, bokstavstroende.
Mm.
Funkar också då det här att driva det till att man hamnar i en situation som man, det är ju så att lyckas förbjuda abort, vad det innebär för kvinnor i ett väldigt, väldigt stort land.
Mm.
Jag hoppas att det inte händer där, och jag hoppas att om det händer där att vi inte hamnar där också, att det här inte sprider sig. Både, alltså, sprider sig har det redan gjort, vi ser ju den här frågan i alla fall.
Mm.
Ja, men att inte det tar fäste.
Ja.
Men att gå den här vägen är ju något helt annat än att stå och skrika och visa plakat och till och med på ett annat sätt än att skjuta läkare som utför aborter.
Mm.
Ja, och det är lite läskigt med den här glidningen som har blivit. De säger att, som det här du sa då, att det inte är de här plakaten på döda foster eller ja, sådär. För att jag har sett att två ganska stora bloggerskor har gått ut i veckan och sagt att de är emot abort.
Mm. Ja, precis.
Pau och Hej Sonja som är, alltså det är väldigt stora bloggare, de når väldigt många, speciellt unga tjejer.
Ja.
Och då, det blir ju ganska läskigt, för tidigare har det ändå känts som att det hålls liksom inom de här, ja, ganska konservativa, snäva kretsarna liksom. Mm. Men nu blir det plötsligt någonting helt annat.
Mm.
Jag tycker det är lite läskigt att unga tjejer plötsligt börjar, unga svenska tjejer börjar vara emot abort.
Ja. Alltså för sin egen skull så får de ju faktiskt välja själva om de vill göra abort eller inte. Men det är det här när man försöker tvinga andra att göra.
Ja. Det är ju förbjuda alltså, abort, de säger.
Ja, precis. Jag menar, om man själv inte tycker om abort, men gör inte en abort då. Men att tvinga på någon annan sina åsikter på det sättet och försöka så verkligen tvinga, inte att med slagord försöka övertyga, utan att genom lagstiftning eller annat tvinga någon att hamna i en situation som man inte vill vara i.
Mm.
Och tvingas ta beslut som man inte vill. Det blir liksom inte ett beslut att ta. Man har haft en möjlighet att göra någonting och den möjligheten tas ifrån en då möjligen.
Mm.
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 Nej, det är alltså det som jag märker. Jag har ju diskuterat abort ganska mycket senaste tiden faktiskt, och alla de här organisationerna och de här personerna som är absolut mest högljudda har ju en religiös agenda i grunden.
Mm.
Och det uppstår stora problem för dem, för att när de ska försvara sin position, så kan de inte göra det ur ett religiöst perspektiv till en person som själv inte är religiös. Man kan inte säga till en annan person att min gud säger att det här är fel. Okej, okay. Varför ska det påverka mig? Mm. Ja, det kan man liksom inte riktigt motivera så, utan då måste man ha andra argument. Och då kommer man ju faktiskt in på sådana saker som själv inte har övertygat än. Utan om man själv har en religiös grund, så är det ju inte alla de här andra grejerna som övertygar en, utan det är ju de religiösa själen som övertygar en. Och det blir ganska bökigt för dem då att motivera de här grejerna. Sen som Pau då till exempel, som har skrivit om det här på Nyheter 24.
Mm.
En otroligt innehållslös debattartikel.
Jag har inte läst den faktiskt, jag såg bara rubriken och blev trött.
Ja, men alltså den var vansinnigt dålig. Det är alltså inte ens det är inte ens att framföra ett argument mot abort, utan det är bara innehållslös skit.
Ja, jag vet inte, jag tyckte hela rubriken och hur hon la ut den på sina sociala medier, så där, det kändes ju väldigt mycket nu behöver jag lite klick. Jag vet inte om det är så kanske.
Det skulle mycket väl kunna vara så, för att det känns inte som att det här är det är inget seriöst inlägg i abortdebatten, om man säger.
Nej.
Så, utan jag har haft, när man har debatter däremot med de som har en vana vid att debattera och jobba mot abort, så blir det en helt annan typ av diskussion. Och därmed är inte sagt att det går speciellt bra för dem att motivera det här, alltså utanför religionen, för att det blir som sagt väldigt svårt.
Mm.
Och de kommer dragandes med en rad saker som är helt totalt egentligen irrelevanta, men sådana här typen av argument som kan låta bra men som egentligen är betydelselösa, som man säger.
Ja, men det är väl väldigt mycket jämförelser i de debatterna som jag har sett i alla fall.
Ja,
att det jämförs med mord, alltså jaha, skulle du tycka att det var okej? Eller liksom, det är väldigt mycket enorma överdrifter som man ska hålla på och jämföra med saker som inte alls är lika egentligen.
Ja, och sen är grejen den att det som är väldigt tydligt i just den här typen av diskussioner är att man drar väldigt hårda paralleller som man sen själv inte kan stå för.
Mm.
Så att, säger man till exempel då att ja, men abort är mord.
Mm.
Okej, så ska varje abort behandlas som en mordutredning. Mm. Nej, det tycker man ju inte då.
Nej.
Okej, så abort är alltså inte mord längre. Och om abort är mord så är ju varje spontan abort som sker automatiskt i kroppen är ju ett dråp då.
Ja, det måste
nej, men, det, men ska det utredas som ett dråp? Mm. Nej, ja, det är ju 2/3 av alla aborter är ju spontan aborter, alltså som sker i kroppen själv. Och kroppen gör den själv av någon anledning.
Ja.
Och ska samtliga de då utredas som dråp, till exempel. Mm. Att mamman kan ju ha gjort någonting, druckit något, rökt någonting, tagit någonting som har orsakat det här. Och det ska då behandlas som ett dråp. Nej, det ska du ju inte göra. Nej, men då drar du alltså själv inte den här parallellen, utan det här är bara ett retoriskt knep.
Mm.
Och det är ganska oärligt faktiskt.
Jo, men det är ju jättemycket sånt. För att det handlar ju inte om... De vill ju inte prata om sakfrågan. För då blir det jobbigt. Utan det är mycket skönare att villa bort med de här konstiga jämförelserna. Och så.
Men och jag tycker det är ändå att det där känsloargument.
Det låter det ju intressant. För att då skulle det kunna komma en helt ny yrkesgrupp. Någon slags kriminalinspektör inom gynekologi. Eller så.
Ja.
Hade inte det varit rätt coolt?
Mm. Och det behövs ganska många med tanke på att det är ganska många graviditeter.
Absolut.
så att, och ett annat påstående som de ofta gillar att bara slänga fram är att livet börjar vid befruktningen.
Ja, men det där är ju standard.
Och det säger jag då att, ja, det kan man ju faktiskt argumentera för att det gör. Mm. Att mitt liv har ju i någon mån börjat då. Vad spelar det för roll, säger man då? Mm. Säger jag i alla fall. Och den är svårare. Varför är det en viktig sak att påpeka i den här diskussionen? Att allas liv har börjat där. För att om man behöver ju ändå titta på vilket tillstånd befinner sig det inom citationstecken då, livet i då. Det är det som är det intressanta. Inte att det kanske är en framtida Nobelpristagare som ligger där och väger 1,6 gram och är 6 veckor gammal.
Det är
den typen av diskussioner man hamnar i. Och de vill ju grumla de här frågorna.
Ja. Den är det som man pratar om någon slags potentiellt liv.
Ja,
så livet, ja, livet har börjat, men man försöker se det som allting som det här fostret potentiellt skulle kunna utföra genom en livstid.
Ja.
Och se det värdet, men det funkar ju inte riktigt. Man kan ju inte riktigt göra så. Man pratar om potentiell energi som kan överföras till rörelse eller ske och så länge, men det funkar inte så om man kan låta det ligga. Det kan fortsätta vara.
Och alltså, ingen har ju den kopplingen på något sätt. Alltså, man kopplar inte de här grejerna på det sättet emotionellt heller. Det funkar liksom inte så riktigt.
Nej.
Det är inte så att som ändå att det blev en spontan abort i vecka 4. Så det är inte så att ett helt potentiellt liv flödar förbi ens ögon i det ögonblicket om man ser att oj, vi fick aldrig vara med om den här studentskivan och det blev inte det här och det här och så skulle de ju gifta sig på Bahamas. Det är saker som inte... Alltså, det är en existens som aldrig har varit som man förlorar.
Mm.
Och jag kan tycka att den insatsen är inte speciellt hög.
Mm. Och det blir på något sätt en fantasi man förlorar.
Ja.
Alltså fast på sätt och vis förlorar du inte, det är just genom...
Ja, och sen får man säga då att hela den här idén är ju fullständigt ologisk. Alltså, ska man på något sätt marknadsföra sin egen gud som en gud som är allsmäktig, allsvetande och alla de här grejer, varför i helvete ser man till att någon blir gravid i ett land med ganska generösa abortlagar där man inte vill ha barnet?
Mm.
Då måste det ju vara Guds plan att man ska göra abort.
Ja, men det där är ju det ständiga man återkommer till. Ja. Det finns ju aldrig något bra svar på det förutom människan är en syndare.
Ja, så, eller människan har fritt val.
Ja.
Men så när, det är ju också samma människor då som hävdar att den Gud som de tror på befinner sig utanför tid och rum.
Mm.
Och ska man på något sätt designa då en gud som befinner sig där, så är tid och rum oväsentligt, och då har den här aborten redan inträffat när man blir gravid för en gud som befinner sig utanför tid och rum.
Mm. Så att,
oavsett fri vilja eller ej, så vet den här guden redan om att det kommer ske.
Mm.
Så att det är ju inget argument med en gud som är allsmäktig och allvetande, eftersom den guden ren nödvändighet befinner sig utanför tid och rum då, och även utanför existensen då, skulle man säga. Men alltså, ska man bygga upp såna här teoretiska modeller om hur ens gud fungerar, så behöver man ju också inkludera de mer obekväma insikterna kanske då. Nej, men det gör ju inte de troende igen. Ja,
det blir onödigt, eftersom man ändå hittar på, så kan man ju...
Ja, det är ju... Men gällande då, du sa att de flesta som är abortmotståndare ändå ligger någon slags tro i grunden, och för den här bloggerskan Hej Sonja så gör ju det, för hon jag har inte följt henne på väldigt länge, och när jag följde henne sist så var hon bara en men en jävligt rolig tjej liksom, så gjorde kul klipp och sådär, men nu har hon tydligen gått och blivit frälst från typ ingenstans och abortmotståndare på det. Jag läste lite i ett inlägg de förklarade om hur hon blev frälst och så vidare. Och det är så jävla konstigt tycker jag, det här med vissa ord som används, som bara används av kristna och som i övrigt har ett ganska modernt språkbruk. Och sen så kommer såna här ord som frälsning och överlåta min själ. Och, det är väldigt liksom högtravande och gammeldags. Det känns väldigt konstigt att se en, som sagt, en blogger ska skriva på det sättet plötsligt.
Ja.
Det gör på något sätt för mig att det inte känns ärligt.
Ja, det blir ju inte lika genuint om man direkt får känslan av att det här inte är den personens egna ord.
Nej, precis.
Så är det.
Ja, det var en liten passus bara.
Ja, vi ska återkomma faktiskt lite senare här till abort. Grejen. Men vi kanske ska gå vidare just nu, Frida.
Och ja, vi kan prata om motsatsen. Nämligen skaffa barn.
Ja.
Låt inte så glad, det är inte jag som ska göra det. ja!
Nej, men man kan ju det där övandet inför, det är ju alltid trevligt. Man säger så. ja.
Du är väldigt obekväm här. Jessica Almenäs, hon är gravid. Vet ni vem det är?
Ja, det vet jag.
Programledare och så vidare. Och då dök det upp ett bekant namn i en artikel här om, där hon pratar om sitt kommande barn och sitt förhållande och så där. Så här står det: paret har ännu inte kunnat ta reda på om det blir en pojke eller en flicka, men enligt mediet Benny Rosenqvist som spådde Jessica för 2 år sedan i Nyhetsmorgon väntar hon en flicka. Och så här säger Jessica: allt annat som han sa.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Då har nästan slagit in. Blir det en flicka nu, då är det ju riktigt läskigt, haha. Men vi ska absolut ta reda på könet. Jag är så nyfiken att jag inte kan vänta. Ja.
Nej.
Är det läskigt om man gissar rätt på en 50-50?
Nej.
Ja, det är ju kusligt.
Hur
skulle det möjligen kunna gå till?
Har han fel så verkar det inte vara så att då är han en bluff. Utan det verkar bara vara så att har han fel, då, ja, men det var ändå mycket som slog in. Och har han rätt, då är det läskigt. Det är för fan 50-50. Är det verkligen imponerande?
Ja.
Allt annat som man sa då har nästan slagit in. Men då nästan?
Jag vet inte.
Ja, men nej. Nästan är jag att säga att det inte hände.
Ja, men verkligen. Gud, jag borde verkligen gå tillbaka och kolla, se om det här inslaget finns kvar. Om man kan kolla på det på något sätt. Det hade ju varit ganska kul. Och sen verkligen försöka, ifall han säger någonting konkret. Det är ju inte alltid han gör det. Han är ju rätt bra på att svamla fritt
Det är de väl allihopa. Det är väl lite av en branschhemlighet nästan.
Ja, så är det ju. Men det hade varit kul om han sa några specifika grejer, om man kunde gå in och se att det inte stämde. Men då, jag vet ju hur det är ju egentligen meningslöst, för att det kommer ju ändå bara vara ja, men det var mycket annat som han sa som ändå, jag tycker att det stämde. Det,
ja.
Om någon vill tro på det här så går det väl inte att ändra det.
Nej.
Jag vet inte, det kanske inte finns så mycket att säga om det här, men jag blev bara väldigt så här. Det är läskigt om han har rätt. På...
Nej, det är inte dugg läskigt.
Nej.
Nej, men... funderar jag på hur statistiken faktiskt ser ut när hon redan har två pojkar sedan tidigare.
Ja. Mm.
Det så är det väl troligt att hon får en pojke till.
Det finns ju statistik på det faktiskt, och det är ju inte 50-50.
Nej, ah, nej, okay. Precis, det är ju inte 50-50. Det är lite sådär, och det är jobbigt att räkna på sånt här, men man vill ju gärna tro att det är liksom det är en coin flip varje gång och så blir det något, men det finns ju andra faktorer som faktiskt spelar in på något sätt. Och,
ja, om jag får gissa då tror jag faktiskt inte att Benny har kollat upp vilka de här faktorerna är och tagit det som är mest.
Nej. Men så här utfallet kan vara antingen det eller det.
Mm.
På det sättet är det ju 50-50.
Ja, för honom, han har ju ingen annan information, tänker jag. Jag tror, han känns inte som den som läser här. På. Han är mer av den som bara gissar. Liksom. Ja. Mm. Så för honom är det ju det. Jag menar inte att det är alltså, chansen för henne är det. Men han har två alternativ som han, i det han värderar, så är de ändå lika troliga.
Mm.
Så tolkar jag det i alla fall.
Eller?
Ja, det tror jag.
Jag orkar nästan inte ens bry mig. Och det här var den mest ointressanta artikeln jag läst någonsin.
Oj!
Tror jag.
Men det ska man ju tänka lite på, att det här är ju förmodligen också lite dold reklam för det här nya programmet som körs igång med Superstars.
Lite dåligt så, dolt, tycker jag.
Ja, men att det är det typ de pratar om också. Så att det här är ju typiskt sån här fluff-skit.
Ja,
men vi
kommer
vi se
oss i Stockholm, säger Patrik Fahlgren till Sportbladet. Jaha. Nej, men vad kul för er.
Ja, men bli inte en sån. Det här är ändå under Nöjesbladet. Där läser man ju om man är intresserad av nöjesnyheter.
Men jag finner inget nöje i det här.
Nej, men då är den väl inte till för dig. Det är ju liksom...
Nej, men så varför tvingar du mig att läsa den?
Jag vet inte om det var exakt så det gick till. Att jag tvingade dig att läsa den här. Jag hade ett citat som jag själv läste upp. Resten var ju liksom... Du har själv klickat in.
Mm.
Ja, just
ja,
det.
Ja. Det handlade ju för sig lite om Benny Rosenfjant där. Så att
det, ja, precis. Det var ändå riktigt, tycker jag. Vi får väl se. Vi kan försöka komma ihåg och följa upp det här och se ifall det blir läskigt. Om man
exakt,
har rätt.
Vi får se, vi får se på sikt hur läskigt det här egentligen blir.
Mm.
Vi ska gå vidare och vi ska prata lite om en krönika som Maria Rydhagen har skrivit i Expressen. Och jag tycker att det här är en intressant krönika. Det handlar om Trump, men ändå inte på något sätt. Rubriken är "Mobbningen av Trump gör mig rädd och äcklad".
Ja, sluta.
Och så hon börjar då med att Donald Trump är ett lackmuspapper för mobbare. Och han säger då att han tar fram det sämsta i oss, och att vi då man kritiserar och förlöjligar Trump som person, att man kommenterar hans utseende och alla såna här grejer. Och man ska ju börja med att säga då att jag tycker att det här med mobbning är kanske, mobbning är allvarligt i sig. Men det är också en term som kanske är lite överanvänd, speciellt i sådana här sammanhang när det handlar om världens mäktigaste man som håller på och drar in rättigheter till höger och vänster, och alltså då till exempel har skrivit då en exekutiv order som gjorde bland annat att ett femårigt barn satt i handfängsel i flera timmar. Och för på grund av att föräldrarna var födda i ett land som de har klassat som terroristvänligt på något sätt, och trots att det absolut inte är det. Och sen så säger alltså hans presstalesman att man ska inte underskatta vilket hot ett barn utgör som försvar till att man ska sätta en femåring i handfängsel. Och det här är alltså människor nu som vi upp uppmanas här då att inte mobba.
Men alltså, ja, det är tönt. Jag tycker det är lite, jag håller med dig. Det är fel att ens använda termen mobbning. Mm. För jag tycker inte att det är det. Men mobbning, sen kan jag tycka att det är väldigt kontraproduktivt att liksom fokusera på hans frisyr eller hans hudfärg. Mm. Eller, alltså, det är ju inte det som är problemet med honom. Det är ju massa andra saker.
Precis. Men det är ju lätt att falla dit.
Men att man får satiriska teckningar ritade av sig och så vidare. Ja. Så är det när man är makthavare. Det får alla. Det är ingenting som är specifikt för honom.
Det säger hon ju, att satiriker ska göra det satiriker gör. Men... det är ändå så här att, som sagt, det här är världens mäktigaste man som har gjort otroligt mycket skada för otroligt många på väldigt kort tid. De blockerar media, kräver specialbehandling från medias håll, sätter in extrema rasister i höga positioner. Det vi ser nu, alltså mobbing i sig pågår ju inom sociala grupper. De som kritiserar Trump är inte en del av hans sociala grupp. De har ingen makt över honom. Det här är ingen maktutövning. Nej. Som mobbning i regel handlar om. Att man ska försöka få sig en makt i ett socialt sammanhang på till exempel en arbetsplats. Det här kan man knappast jämföra med det. Vad jag ser, den här typen av kritik eller frustration som uttrycks kommer egentligen av maktlöshet. För att det han gör påverkar så otroligt många så otroligt negativt att till slut så kanske det enda som finns kvar är att påpeka att han har små händer. Fast han, jag har aldrig upplevt att han har det, men det är sådana saker som
nu,
kommer fram.
Vad har han tagit på dig?
Nej, alltså,
visa på dockan.
Man kan ju faktiskt uppleva med sina ögon också. Jag har inte sett det. Att,
men vad tråkig du är nu.
Ja. Men det känns på något sätt som att det känns ihåligt att, säg om ett år, när Trump har drivit igenom skit på skit på skit och fått igenom alla möjliga vansinniga saker som han har sagt att han ska göra. Mm. Ska man då sitta och tänka då att ja, jag var i alla fall inte elak om hans frisyr. Det hedrar ju mig i allt det här. Mm. Det här är fan med allvar alltså. Mm. Trump är på allvar. Mm. Och att då sitta och gnälla egentligen över att folk är taskiga mot hur han ser ut. Jag menar, jag tycker att det är så fruktansvärt irrelevant.
Ja, men det är det. Men det är irrelevant att snacka för mycket om hans utseende, och det är irrelevant att skriva i den här krönikan.
Men är inte det en sån här krönika som man ser ganska mycket av nu när krönikörer eller journalister mer bygger sitt eget varumärke än att säga någonting vettigt?
Mm. Ja, och att säga då att jo, men bemöt honom med fakta. Hur ska man som sitter hemma och är drabbad utav det här, man har en släkting eller en fru eller en syster eller en bror som sitter fast i Jemen för att de kan inte komma hem på grund av hans jävla exekutiva order när de har bott där i 20 år och har tajta relationer i samhället. De har ett jobb som läkare och de kan inte komma hem. Hur ska de framföra sin åsikt till Donald Trump?
Ja,
nej, och istället då när de uttrycker sin frustration så blir de stämplade som mobbare. De kommenterar det de kan. Mm.
Jo, och jag fattar heller inte riktigt. Om hon tycker att det här är mobbning, då måste det vara mobbning överallt, enligt henne. Alltså, då förstår jag inte varför man fokuserar på Trump, för att det känns ju, han är ju inte den som blir värst utsatt. Alltså, kolla vilken kvinnlig Hollywood-skådis som helst. Mm. Där finns det ju liksom tidningar som ges ut som är proppfulla med liksom fula bilder på dem, och kolla den här magen, och kolla vad fet hon har blivit, vad ful hon har blivit, det är därför hennes man är otrogen och så vidare. Där kan jag tycka snarare att det gränsar till mobbning liksom. Men kritiken kring Trump har ju ändå varit jävligt mycket. Vad fan håller han på med? Och det verkar jag inte heller tycka riktigt. Man får säga att han är en dåre och en galning. Ja, men ursäkta, men om han beter sig som det, då måste man väl kunna säga det, att man tycker det, eller?
Alltså, hon har en poäng med det hon säger, men är det verkligen skamligt att vårdas för psykisk sjukdom till att börja med?
Nej,
och det är väl liksom just, det är väl argumentet mot att inte kalla honom för galning eller psykiskt sjuk. Det är lite, det är lite nedvärderande från någon som, mot dem som faktiskt har en psykisk sjukdom.
Ja, fast jag tycker ordet galning, det tycker inte jag är så här. Så får man inte säga, då kan någon som har psykisk sjukdom till upp. Jag tycker inte att någon som har en psykisk sjukdom är en galning. Så att jag menar,
det är inte ett reclaimat
ord, utan det är ju bara en förstärkningsterm.
Precis, men här kommer det också i, jag har sett förslag på vilken psykiatrisk klinik han borde sitta.
Mm.
Och efter det är det verkligen skamligt att vårdas för psykisk sjukdom. Nej, det är det inte. Och det är liksom lite förnedrande för dem som vårdas att jämföra honom med dem.
Exakt, och det tycker jag absolut. Men det är faktiskt så här att när vi sitter och tycker, jag tycker också att jag slänger mig inte med sådana termer, jag tycker att det kan bli så, men när vi sitter och tänker så, så har vi en person på andra sidan som är Trump, som inte har till synes några som helst jävla spärrar alls.
Mm.
Och som lever på den här typen av passivitet, eftertänksamhet, som bara kör på sitt race, för att det finns en sån otroligt stor grupp som istället då är rädda för, men vad ska folk tycka om jag säger det här? Ja, då kanske jag kan, det kanske verkar som att jag ser ner på folk med psykisk ohälsa. Det här är alltså en president som har stått i TV och drivit med en handikappad journalist om hans handikapp.
Jo.
Och härmat honom.
Men han är ju verkligen den största mobbaren av alla. Det är, jag fattar och, liksom inte hur det kan vara synd om honom.
Och jag säger inte att, alltså, säger att sänka sig till hans nivå, det är fan i mig omöjligt för en normal människa att sänka sig till Trumps nivå. Vi behöver inte vara rädda för det. Vi behöver inte vara rädda för hur vi uppfattas i vår kritik av en person som Donald Trump.
Nej.
Utan fokusera istället på hur vi hanterar det i våran vardag. För att det här är ett extremfall. Det här är extremt. Det här är inte våran vardag. Och våran vardag ser inte ut så här. Vi går inte och driver med folk på jobbet så här. Vi går inte och driver med andra vi ser. Vi går inte och pekar på tillsammans med våra barn och säger att oj, titta vilken klumpfot han hade. Han kan vi skratta och peka på och följa efter. Vi beter oss inte på det sättet. För att det här är inte en person som på något sätt har jobbat sig till den typen av kommentarer. Men Trump har faktiskt arbetat ganska länge på det. Och jag måste säga att jag kör själv inte med den här typen av, jag sprider inte sådana länkar, jag sprider inte sådana memes som honom. Men jag kan heller inte sitta och kritisera, alltså sitta självgott då tack vare det faktum att jag själv inte gör det och säga att sitter det folk här, har ni inget bättre att komma med, kan ni inte komma med lite konstruktiv kritik istället, tala om vad han gör för fel då, han vet mycket väl vad han gör för fel. Det är inte det som är problemet. Problemet är inte att det är alldeles för få som talar om för honom hur man gör rätt. Och jag kan förstå frustrationen. Det är det jag menar. Jag tycker inte att det är rätt. Jag tycker inte att man ska bete sig så mot andra människor. Men jag kan förstå frustrationen. Och jag skulle aldrig sätta mig själv i en position där jag säger att jag är mycket bättre än dig, för att jag sitter inte och mobbar folk. Så att ja.
Nej, jag tycker väl också att det är väldigt viktigt det du säger om att vilken position har den som ger kritik eller säger någonting jämfört med den som mottar det då. Alltså, om det är några som sitter och snackar skit om mig på en förskola i Gubbäng liksom, och jag aldrig kommer höra det, är det mobbing då? Alltså, men det kan det väl inte vara. Mobbing måste ju vara, det måste ju påverka mig på något sätt. Att någon journalist skriver en krönika i Metro och kallar Trump för galning. Det kan omöjligt vara mobbing av honom. Det kommer aldrig nå honom.
Nej, alltså, om en by i Gambia skulle ha David Suger-dagen, så skulle jag inte ha någonting emot det faktiskt. Det påverkar inte mitt liv överhuvudtaget. Så att ja.
Precis, om ett träd faller i Alla hatar David skogen och ingen är där för att höra det.
Nej,
eller precis. Du inte där.
Nej, framförallt inte jag.
Du var inte bjuden.
Alltså, nej.
Ja. Nej, men det blir väldigt töntigt att man ska sitta och tänka på hans känslor över någonting som aldrig kommer nå honom.
Ja, men det blir också det att hela den här känslan som jag får av den här, eller alltså hela, det känns som att hela grejen här i är att vi på något sätt kollektivt blir sämre människor för att vi inte kritiserar Trump på ett 100% korrekt sätt.
Ja.
Men det här är inte en person som går att kritisera på ett 100% korrekt sätt, anser jag. För att han är inte mottaglig för den typen av kritik, eller alltså den typen av påpekanden, för han skiter i vad vi tycker om precis allt. Så att det,
ja. Undrar vad hon tycker om bevakningen av Kim Jong-un då? Tycker hon, där kan vi ju snacka mobbing i så fall då.
Ja, precis.
För om det inte spelar någon roll vad personen gör för att liksom, det verkar det ju inte göra, utan det verkar bara vara vad folk säger. Ja, ja, då hoppas jag att nästa krönika handlar om Kim Jong-un.
Vi får se.
Eller ja, Putin kanske, för den delen. Herregud.
Ja, men precis. Ja, där finns det ju också en del att ta av.
Ja,
vi ska köra vidare. Vi har, jag tror vi har pratat färdigt om Trump. Nej, faktiskt inte riktigt. också, det här blir också lite passivt åt Trump-hållet. Vi har nämligen en veckans Quack You. Och då är det Anna Emdenborg och Annette Westö som har skrivit en insändare, skulle man kunna säga, i Nyheter 24, en debattartikel. Och de säger då att det är bra, rubriken här är "Tack Trump för att du vågar stå upp för kvinnor och barn". Och bara det borde ju göra att ganska många ryggar tillbaka.
Men jag trodde det var en sarkastisk titel. Liksom. Nej, det är, tack så jävla mycket.
Det är faktiskt inte det. De hävdar nu då, de är en del utav Människorätt för ofödda, MRO. Oh, och de säger då att i och med att Trump minskar ju stödet för organisationer som sysslar med abort, som vi har pratat om tidigare. Och det här är då enligt debattörerna att stå upp för kvinnor och barn. Och ja, de har inte speciellt mycket att säga om det här, skulle man kunna konstatera. De hävdar dock, och det är väl det mer intressanta påståendet här, i att just för att aborter och sånt i USA är ju lite större i områden där det är svårare ekonomiskt. Och där finns det då, i de här områdena så finns det ganska många minoriteter. Och därför hävdar man då att det här är den nya rasbiologin, eftersom man vill då på något sätt abortera färgade barn, eftersom det är mycket de som bor i de här områdena. Och även då att man är så aktiv i Afrika och så, i fattiga länder i Afrika, så är det då att det är också en del av den här rasbiologitänket då. De säger då att det här är en modern version av den rasbiologiska rörelsen. Det är självklart så. De avfärdar egentligen det utan att egentligen förklara varför, men det är självklart så att är man en familj där man är fattigare och man har möjligheten till att göra en abort, och man känner att man har helt enkelt inte råd att ha ett till barn, för det kostar ganska mycket. Då är oddsen större eller godare för att man gör det, helt enkelt. Och det är ganska självklart att man väljer det själv då i det läget.
Ja.
Men enligt dem då så spelar det ingen som helst roll, utan det ska man egentligen bara köra på och föda det här barnet i alla fall. En av de här debattörerna valde, som är Anna Emdenberg då, valde att slänga sig in i diskussionen, för att det blir ju då en diskussion, det blir ett debatt, det blir liksom ett...
I kommentarsfältet, eller?
Ja, precis.
Oh, okay.
Och man kan säga så här att jag har ju diskuterat med ganska många, som sagt då, anti-abortmänniskor senaste tiden. Och hon är väl en av de sämre som jag har sett försvara en sån här punkt. Det är en tjej då som heter Ellen som påpekar då att det är väldigt många kvinnor som dör på grund av osäkert genomförda aborter.
Mm.
Och då svarar den här Anna Emdenberg då så här, bland annat då: inte en enda kvinna dör om hon inte gör en abort utan behåller sitt barn.
Va?
Ja, precis, exakt. Så jag skrev så här då till Anna Emdenberg då: enligt WHO så dör cirka 830 kvinnor varje dag i barnafödsel. Det innebär att över 300 000 dödsfall per år på grund av barnafödsel. När du säger inte en enda kvinna, är du då antingen extremt dåligt påläst, eller så är det detta kvinnoliv du helt enkelt struntar i?
Och vad svarar hon på det då?
Ja, hon har inte svarat på det. Det var några timmar sedan bara.
Ja.
Det brukar inte sluta bra i såna här diskussioner. Jag brukar bli ganska ensam i sist. Men
det här är då, eller vadå?
Ja, de slutar ju svara ganska snabbt. Men just när man frågar, när man drar fram lite statistik och man ställer lite motfrågor så där, så brukar det gå ganska fort. Och sen, och det är typiskt också då, det hela den här skitdebattartikeln då genomsyras utav den här idén, eller de här idéerna om att det är ingen skillnad mellan ett foster och ett barn till exempel, och alla de här grejerna, precis det egentligen som jag talat om tidigare. Och ja, för att man, jag tycker vi kan säga helt enkelt, de gör helt vansinniga paralleller, de är jättedåliga på att försvara sin sak, och det är helt enkelt inte riktigt kanske vad de hade tänkt sig att de skulle göra heller, utan de hade tänkt sig att det skulle vara mer en envägskommunikation, vilket kanske brukar funka bäst för de här grupperna. De ska inte diskutera så mycket.
Jag undrar även om vissa fakta i det här, det står till exempel 80% av de afrikanska länderna motsätter sig abort, och detta syftar inte bara på lagstiftning utan på folkopinion. Vad menar de där? 80% av de afrikanska länderna motsätter sig abort. Menar de då att i 80% av de afrikanska länderna så är det mer än hälften som är emot abort? För jag tror inte att det är inte 80% av alla människor i hela Afrika som är mot abort. Det tror jag bara inte på.
Nej, man slänger ut sig siffror som ingen kan motbevisa. Det är ju ganska bra taktik.
Ja, och det är ganska vanligt också. Det låter ju väldigt seriöst. Jag är förvånad faktiskt över att de valde en sån jämn siffra som 80%.
Ja, precis.
De brukar snarare säga typ 81% för att det ska låta mindre påhittat. Men,
det är ju fan grundkurs 1A i påhittad statistik.
Ja, men
jämna
precis.
Siffror låter bättre.
Ja, nej, men det är en riktigt skitdålig debattartikel som kör med bara laddat språk och känsloargument. Inget direkt innehåll. Och sen en hel del fake-statistik. Så att veckans quack you säger vi till Annette Westö och Anna Emdenberg.
Ja.
Emdenborg snarare. Ja, vi har en veckans scoop som vi ska ta och avsluta med. Och det är Marcus.
Marcus
Alphed från Vällinge. Hans dotter då hade svårt att få ut all yoghurt ur sån här avlånga yoghurtpaket. Så han uppfann någon sorts måste jag säga överdrivet komplicerad mangel för att lösa ett problem som man kanske kan tycka är alltså det går ju faktiskt att vika kartongen också, Marcus. Man kan vika kartongen, Marcus.
Men Marcus, vet du vad man också kan göra? Man kan öppna den. Då kan man bara skrapa ut allt med en sked också.
Kanske inte bygga en mangel. Det kanske var, av alla alternativ så det hade jag nog valt sist, tror jag.
Ja.
Det här är ju en ingenjör, det är ju uppenbart.
Ja, precis. Han har löst ett problem med mekanik här. Så att, ja, det här skrev i alla fall Expressen om och tyckte att Marcus mangel var någonting som alla behövde se. Jag blev inte riktigt, mitt liv berikades inte av den här mangeln, men jag hoppas att någon annan
vi fick oss ett gott skratt, och det förlänger ju livet.
Exakt.
Så man kan läsa fler sådana här dumma artiklar.
Ja, precis. Mm. Det är nog så viktigt.
Jag gillar att de har 38 bilder också på hur den här ser ut, hur den funkar. Det är liksom så här,
och en självspelande fit video.
Absolut.
Som sig bör.
Det.
Vi har ingen insändare, va?
Nej. Alltså det är dåliga tider för insändare tydligen. Det är bara
skicka
saker
till Henrik om ni hittar något kul.
Ja, gör så.
Får ni gärna göra.
Yes.
Men då känner vi kanske att vi är lite klara för den här veckan.
Ja, helt slut.
Ja, vad skönt. Men då säger vi hej då från David.
Hej då från Frida.
Ja, hej då från Henrik.
Hej då.
Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot QuackYou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.